Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vad blir det för mod?
Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med
Elinor Svensson.
Yes. Hur mår du?
Jo då, mina blommor mår bra. Så då mår väl jag bra. Jag har faktiskt gjort en pepparkaksdeg som ligger och gottar sig i kylen som ska bli till kakor.
Oh shit.
Så det
är så himla mysig.
Alltså jag försöker, men det är väldigt svårt när man är så extremt trött. Men jag gör mitt bästa.
Ja, men det känns ju som en sån faux pas att säga, vad fan är det frågan om med vädret? Men
ja,
vad fan är det frågan om?
Ja, men jag såg att det var kanske någon soltimma igår eller i förrgår, men
det missade jag då.
Ja,
fan.
Nej, men för övrigt har det ju bara varit, alltså det är skit. Jag orkar inte mer. Jag är så trött på det. Det kan väl komma snö och solsken. Det får gärna vara jättekallt för min del. Bara det är ljust. Nej, för fan vad trött jag
är. Ja, det är. Och så bor vi ju på hotell nu. Och det,
ja, det
låter ju alltid nice, men det är så jävla jobbigt.
Ja, men det, det kan ju inte vara nice. Speciellt när man måste bo på hotell så är det inte nice.
Nej, och i samma stad där man bor. Och så har vi liksom sagt hej då till vår förra lägenhet och det var lite så här tungt. Och så nu liksom var jag inne i vår nya lägenhet. Och då, alltså, för flyttlasset har liksom gått. Och de håller på att måla om och sånt. Och det kommer bli jättefint och det känns jätteroligt och bla bla bla. Men du vet, det är grejer. Alltså det är så mycket grejer. Jag fick en sån, jag bara, men vad? Det här kommer ju ta för alltid. Vi kommer ju aldrig packa upp där. Vi kommer ju leva så här. Som weird hoarders med stora lådor överallt bara.
Men det är det som är det bästa, att det är så jävla roligt att packa upp när man väl kommer fram.
Tycker du det?
Ja, men faktiskt, men för att man är så
tänka.
Men jag, som jag sa till dig, dels så kände jättestor sorg när jag flyttade från Rågsved och från Ekensberg. Men så fort man kommer till det nya så blir man så jävla fokuserad på så här, okej, nu bor jag här, nu jävla ska vi göra det beboeligt. Och då är jag alltid, alltså jag är inte så jävla, alltså typ plocka i ordning och städa och sånt där, det hatar jag ju. Men att packa upp är som en helt annan, det är lite som att sitta med sin nya mobil typ och bara, kan den här vara här kanske?
Det hatar jag också, vet du.
Ja, fast okej, om man gillar det.
Men. Nu tänker jag säga att jag känner mig ändå inspirerad av att packa upp när du säger så. det fanns sant. Man bygger ändå den, ja. Ja, men det är bra.
Ja, men, och ni kommer ju ha så himla mycket mer plats också än vad ni har nu. Så det kommer inte vara så här, okej, var ska vi klämma in det här? För då är det vidrigt att packa upp. Men nu har ni så mycket plats så ni kan ju egentligen bara så slänga ut allting på golvet. Kör det!
Det är så det kommer bli. Vi gör en hinderbana bara.
Ja, men det kommer bli så gött när ni väl kommer fram. Fy fan. Eller så, det tar ju några dagar innan man är så här, okej, var är våra kaffefilter? Jag vill dö. Men sen så, det blir bra.
Så jävlar.
Ja,
vad bra.
Ja.
Det är så att få tänka.
Ja, alltså det är så jobbigt för jag, alltså jag har ju väldigt svårt att inte köpa grejer. Jag tycker det är trevligt. Har börjat hitta väldigt fina blombord på Tradera och sådär nu. Och när jag vet att vi ska flytta i mars, vi har ju ett förstahandskontrakt som vi ska flytta till, det håller på att byggas nu liksom. Och då fy fan vad vidrigt det är att köpa grejer då, för man bara ser framför sig hur man kommer att behöva släpa och hålla på med det också. Jag var lite så sugen på att köpa kettlebells så jag kan träna hemma, men kan man inte hålla på när man ska flytta snart.
Nej, jag vet, gud ja, så himla
det är liksom oacceptabelt.
Johan har också varit så här, han är ju så jävla duktig på, alltså det är jättebra att han säger, gud, den här stolen, det här ska vi ha så här. Man bara, absolut, men vi beställer inte ett piss nu.
Nej.
Det ska beställas noll och ingenting.
Visst.
Ja, så det är det. Vad heter det? Vi ska nämna en grej som är att Röda Korset har en jävla kul grej på gång.
Berätta allt om det.
Nej, men så här. Vad heter det? Du vet, nu så är det juletid. Det är ju många som har kampanjer från välgörenhetsorganisationer. Och jag får alltid så här när jag scrollar typ på Instagram och sånt. Man ser, jag scrollar alltid förbi fort för jag får, så här, jag får bara panik. Men man kan köpa ett katastrofpaket på Röda Korset. Vi kan lägga in den här URL:en i programbeskrivningen,
ja,
avsnittsbeskrivningen.
Ja.
Då kostar det bara 133 spänn. Och det är så himla lätt. Man kan ge det som gåvobevis eller bara köpa det själv. Eller, alltså du vet, det är så himla. Jag ser inte att alla har 133 spänn. Men många har det.
Ja.
Det är så lätt grej att bara gå in. Du behöver inte bli månadsgivare. Det är liksom inget bigger commitment. Det är 133 spänn. Så är det ett katastrofpaket som innehåller mat och vatten för en person i en hel månad. Och en varm filt.
Gud vad bra.
Det är så jävla mycket grejer för 133 spänn. Och då får jag panik av all piss jag har köpt för 133 spänn. Men det, då.
Är det något speciellt område som det här går till då? Eller är det i Sverige? Eller är det liksom den här kampanjen?
Alltså vad jag förstår så är det liksom, det går till katastrofområden. Då finns ju några stycken liksom.
Ja.
Och det går, när man köper ett så åker det direkt till en person. Alltså det här, det går direkt till en specifik människa.
Fan vad gött, för att ibland så är man så, jag gillar när de sätter fasta priser. Bara, om du gör 70 spänn så räcker det till 40 liter vatten eller någonting så. Och det är trevligt, men så är man så, man läser så här, ja visst det räcker till det, men sen så kommer,
men gör det,
ju,
det
liksom. Ja, men kommer det hamna där liksom. Inte för att jag tror kanske att alla bara skäblar bort pengarna, men fan vad gött i känslan ändå. Att det är som att man bara, varsågod till en person direkt. Det är fan toppen.
Och det står så här, vad heter det? När du köper ett katastrofpaket hjälper du människor som är på flykt eller fått sina hem förstörda i orkaner och jordbävningar.
Ja.
Så att alltså det är liksom broer. Men så det vill jag verkligen slå ett slag för.
Ja,
vi lägger in en länk. Det finns, man kan köpa annat också. Det finns, man kan köpa matpaket och alltså sådär, men och nödmat till barn och sådär. Men just katastrofpaketet kostar 133 spänn och ingår en jävla massa i det. Så det kan vara en sån bra.
Det ska jag göra.
Ja, jag tyckte det var toppen när de hörde av sig och frågade om jag ville informera om det, så sa jag yes, det vill vi.
Ja,
jag sa, du kan ju fråga Elinor också. Jag bara, men hon kommer vilja det.
Ja, det kommer. Alltså, jag kan liksom trampa på henne hur mycket som helst. Hon reagerar inte alls.
Hon, alltså du vet. I got her in the palm of my hand.
Nej, men alltså, hon är hopplös. Hon kan inte stå upp för sig själv. Alltså, det är så fånigt nästan.
Vad ska jag med människan till?
Ja. Nej, men jätteglad över detta är jag. Jag funderar på, detta i och för sig, detta kanske vi klipper bort. För detta är ju mer ett möte än poddmaterial kanske. Men jag funderar på om alla som skänker pengar till det här, köper ett sånt här krispaket, om vi skulle göra något så här, lägga upp en skärmdump så lottar vi ut en mugg eller någonting.
Åh, det gör vi!
Ska vi göra det?
Vilken kul idé! Det gör vi.
I vad? Forum kanske? Det kan finnas en tråd i Facebookgruppen. Så
det kan finnas en tråd i Facebookgruppen, eller så kan man lägga ut det på, om man kanske inte har Facebook, man kanske bara har Instagram, så kan man hashtagga vad blir det för mord. Så kollar vi den hashtaggen. Och hashtagga Röda Korset.
Just.
Eller något.
Just. Visst. Sköta bra ju.
Mm.
Ja, men då gör vi det. Och så finns det någon, det är ingen tidsgräns på denna kampanjen, gissar jag.
Nej. Vi kan ha tidsgräns på den här grejen till julafton.
Det tycker jag. Det blir jättebra.
Som en julegrej.
Ja.
Så får man... Jag tycker man får välja en grej själv från vår vår poddstår.
Oj.
På vår grej. Mm.
Ja, varför inte?
An item of your choice.
Ja, så gör vi.
Mm. Så gör vi. Kul. Cool.
Då är det nästan dumt att ta en mugg. Det är det billigaste.
Jag hade ändå tagit, jag älskar muggar. Vad är det med mig?
Ja, men det är
jag bara, fan, vad ska man ha med? Tröja. Jaha. Men det kanske
så gör vi då. Fan vad trevligt.
Mm.
Bra. Cool. Och så tagga oss, tänker jag. Ah, skitsamma, det där löser vi. Jättebra. Bara vi ser det så är det, ju, så är det med i lottningen.
Mm.
Toppen. Är det något mer vi vill säga? Podstore finns ju för övrigt. De har ju för övrigt all vår merch. Ifall man vill också köpa merch. Så där kan man gå in på podstore.se och så klickar man sig fram till vad blir det för mord. Så finns det med fina motiv. Bland annat man köper en grillad kyckling som Siri Magnusdotter har gjort jättefin. Och en sparkträkt.
Den är snygg faktiskt, den där gråa tröjan. Jag ser fram emot, vi har inte fått hem den än.
Nej, inte heller det.
Men jag ser jättemycket fram emot att ha den på mig.
Visst.
Jag gillar den gråa färgen. Alltså det är ett fint motiv alltid, men jag älskar också en gråa färg på ett sweatshirt.
Jag är ganska rädd för gråa kläder, för jag är en liten svettis, men vi kör.
Ja!
Vi kör ändå. Det jag sa om förlaget.
Mm. Det är bra.
Toppen.
Det uppskattar vi.
Ska vi köra igång?
Ja, det ska vi.
Ja!
Vad blir det för mod?
Då är det min tur. Och jag fick ett tips från en som heter Jasmine. Och hon tipsade också om en film som är baserad på det här fallet. För det började med att hon såg den filmen då. Och sen så insåg hon att det var baserat på en sann historia.
Så... Och shit, då är det en bra grej om det har blivit en film av det.
Ja, visst.
Då är det verkligen något man vill höra.
It's a story.
Yeah.
Ja. Mm. Och hon skrev också min favoritmening i världen. Ursäkta grammatiken och stavningen, jag är från Malmö. Det var väldigt
fantastiskt.
Tack för en skitbra podd, skrev hon också. Och det vill jag säga tack själv.
Alltså jag har insett en grej med mig själv med så här stavning och sånt. Alltså jag blev, när jag gick i tvåan, så kom jag tvåa i en så här... stavningstävling i hela Småland.
Wow.
Så jag tror fortfarande att jag är jättebra på att stava.
Ja.
Men det är jag verkligen inte.
Ja, fy fan vad det
så
har
det senaste året har det sjunkit in, så nu frågar jag Johan så fort jag ska skriva liksom viktigare mejl och sånt. Så här, stavas det så här? Ofta är svaret nej.
Åh nej. Trist.
So I'm apparently shitty. Jag har bara behållit liksom en sån du vet, fjäder i hatten från när jag var 8 år gammal. Jävla idiot.
Ja, men du hade i alla fall det.
För då är jag inte ens från Malmö.
Nej, det är fan sant.
Nej.
Ja, men så detta fallet, alltså källa, Murderpedia, Wikipedia. Jag har kollat på filmen, men jag har inte använt den som källa per se. Och så lite klipp och lite sådär hit och dit. Vi ska till Nya Zeeland. Visst? I Christchurch i Nya Zeeland.
Ja. Liksom att det finns ett ställe som heter Christchurch.
Ja.
Jag får alltid såna jävla rysningar i magen när det står... Jag vet att det var ett hemskt då där nyligen. Och bla, det vill jag inte tänka på. Men Christchurch... Det är som att det finns ett ställe som heter Corpus Christ i USA. Perfekt. Bästa någonsin.
Ja, nu fattar jag vad du sa. Jag tyckte du sa, jag vet att det var ett hemskt år. Jag bara, jaha, okej, det visste inte jag. Och såg jag att du sa dåd. Jag bara, just det. Mm. Jag ville bara visa för alla att jag är medveten om att det har hänt dåd. Så att alla bara, ja, skitsamma. Ja, men eller hur, det är väldigt mysigt. Och vi kommer dessutom vara på 50-talet. Och det är väldigt mycket The Queen and the Royal House of New Zealand. Alltså det är väldigt mysig stämning.
Gud.
Visst.
I mean.
Ja. Vi ska börja med Pauline Parker. Hon heter Pauline Yvonne Parker. Hon föddes 26 maj 1938. Och hon var andra dottern i familjen. De bodde i Christchurch då och kom från lite så här vanlig arbetarklass bakgrund. När hon var 5 år gammal så fick hon läggas in på sjukhus för hon fick osteomyelit, som är inflammation i ben och benmärg. Hon fick det i benet, eller i båda benen. Eller hur? Jätteallvarligt och smärtsamt såklart, för att alltså, skelettet är ju, som vi alla vet, så är det det som innehåller flest smärtreceptorer i hela kroppen. Det vet jag i alla fall.
Så sjukt, det tänkte jag inte på.
Nej, men alltså det är så...
Jag kommer bara ihåg när jag fick min sån spruta inför kejsarsnittet som jag gjorde.
Mm-hmm.
Det är inte epidural, det är en sån ryggmärgsbedövning bara.
Okej. Okay.
Men för då var det ju mer att det bara kändes as weird. För att de trycker in den där nålen in i ryggmärgen.
Ja, gud vad sjukt. Liksom. Är det inte läskigt?
Och det gjorde inte ont. Jag vet inte om jag hade fått någon sån bedövning innan, det måste jag ju fått. Men den enda känslan jag kommer ihåg var mer att så här, det var så max intimt.
Ja.
Du vet, det var ett ställe på mig som var längst in i mig som jag inte ens själv var i kontakt med. Som du vet.
Eller hur, de sätter en spruta i ditt DNA.
Ja,
det är
exakt.
Så vansinnessjukt. Ja.
Så det känns jätteobehagligt också att vara sjuk i det. Alltså det måste verkligen vara... Mm.
Eller hur? Och det är väldigt allvarligt. Eller det var ju framförallt det då. På liksom 30-40-tal. 40-tal var det. Men hon överlevde i alla fall. Men hon led av riktigt jävla ont i benen. Genom hela sin barndom och ungdom.
Stark.
Så hon kunde inte vara med på några fysiska aktiviteter och sådär. Kunde aldrig vara med på gympa i skolan och sånt. Så hon blev istället väldigt intresserad av konst och skriva och skulptera och sådär. Det står inte skit mycket om henne mer, om hennes barndom och sådär. Någonstans som jag har läst i alla fall. Jag såg en kommentar på en YouTube-grej att hon var helt normal förutom lite introvert innan hon träffade Juliet. Men jag insåg också att detta inte är en jättestark källa. En kommentar på YouTube. Men ingen rök
och
utan
introvert en. Slängs också runt så himla mycket.
Ja, verkligen. Och det kan också vara att de har sett filmen, för där är hon men typ så här. Men introvert. Jag vet inte. Hur som helst så träffar hon då Juliet Hulme. Stavas det.
Mm.
När de båda var i sina tidiga tonår. Jag tror de var 13 år gamla. Det är väldigt tidigt tonår.
Mm.
Och Juliet, hon föddes 28 oktober 1938. Så hon var några månader yngre än Pauline. Hon föddes i Blackheath i London.
Oh.
Och hon var mer medel/upper class. Hon kom med sina föräldrar till Nya Zeeland 1948. Hennes pappa var en fysicist, vad heter det, fysiker.
Mm-hmm.
Och var en så här rector of University of Canterbury i Christchurch.
Okay.
När Juliet var liten så fick hon diagnosen tuberkulos och var också väldigt mycket på sjukhus och i flera omgångar.
Och de har mycket gemensamt.
Ja, visst. Jag vet inte om man kunde bota liksom tuberkulos eller om det bara var ett så här ständigt. För sen så hamnade hon på sjukhus väldigt mycket senare också.
Ja.
Och just på grund av tuberkulosen så skickade hennes föräldrar henne till The Caribbean och till Sydafrika. För att ett varmare klimat skulle vara lättare på hennes lungor. Liksom.
Mm, just så.
Och också väldigt trist för henne såklart att hennes föräldrar bara "Oh no, you're very sick. Bye. Now skip
go
off to Bahamas.
Go to a different country so, that you've never been to and that you know nothing about.
Och de följde inte med.
Far away from every sense of security that you ever felt.
Yes. Oh no, we're not coming, darling.
Oh.
We have our own life. Are you stupid?
Dad has to work.
I don't have tuberculosis. It's you who have it. Off you go. Oh, väldigt.
You're the very, very, very sick one.
You need to be alone right now, I think. I think that's for the best, yeah. Yeah, yeah, yeah. You need some space. It's good for your lungs.
Oh, darling, she's crying again. I don't know what to do. Do I wipe it off or...
Do I hit her? Alltså, vi kollar på Taskmaster nu som är så... Yeah, det är ju bäst i test, fast det är original.
Just det.
Upplagan liksom, från England. Och alltså, det är så, de är så jävla roliga. Fy fan vad kul det är. Kan jag varmt rekommendera. Jag tror det finns på C-more. Och alltså, kollade på. Och då är det ju ett test som är samma som i svenska bäst i test då, att de sätts i ett rum med en kvinna och så ska de få dem typ en halvtimme på sig att lära känna henne och skriva en låt tillägnad henne liksom. Och den första reaktionen som en av komikerna har när de kommer in i rummet, ser kvinnan, det är helt tyst, de har inte fått sitt brev än, och så säger han: "Do we strike her?" Att hans första reaktion är: "Ha, ska vi slå henne eller?"
Jag vet inte vad jag ska göra, men jag antar att det är typ slå henne eller något.
Ska vi slå ner henne? Kul. Nej, inte det. Så jävla roligt.
Otroligt bra.
Ja. I alla fall, när Juliet var 13 år gammal så fick hon rejoin sin familj då, när hennes pappa fick jobb då på det här universitetet i Nya Zeeland. Och där var det ju varmt klimat, så då kunde hon hänga med dem. Så då träffas...
Hon var 31?
Nej,
hon var 13. Men...
13, ja, sa jag 31?
Jag tror det.
Ja, men då vände jag på det. Hon var 13 år gammal. Så då träffas då Juliet och Pauline. Fan, jag får fram att hon heter Paula hela tiden. Det kan hända att jag säger fel, men hon heter Pauline. Pauline och Juliet träffas när de går på Christchurch's Girl High School. Och de blir snabbt jättenära vänner. Det är liksom, ja, eftersom båda har... De har ju så mycket gemensamt att de har varit mycket på sjukhus och sådär. Båda typ kan inte vara med på gympan, sitta på bänken bredvid och börja prata. Det är ju från den här filmen. Det var då jag insåg att de har nog pratat om detta fallet, eller i alla fall i någon minisode av My Favorite Murder. För, eller de pratar om filmen, tror jag. För att Karen säger ett citat ifrån den här filmen då. Som är, jag ska hitta det. "All the best people have bad chests and bone diseases." Och det är alltså Kate Winslet som spelar Juliet. Och det var ja.
Aha.
Rolig replik.
Är det den filmen där de står och kissar ute i öknen?
Jag vet inte, jag spolade rätt mycket. Den heter Heavenly Creatures. Nu kanske jag spoilar, men skitsamma. Båda tjejerna hade i alla fall väldigt livlig fantasi och de hade liksom en egen fantasivärld ihop. Som deras vänskap liksom, den ballade ur i liksom crazy fantasier, eller inte crazy, men du vet, liksom fantastiska fantasier om så här, deras egna lilla värld. Och de skrev pjäser och de skrev böcker tillsammans och också... De
låter som, liksom, som att Henrik Dorsin blev två personer där.
Ja, eller hur? Fast jag tror att de gick upp i det mer. Alltså de var så som de kallade varandra. De kom på karaktärer som de var. Och den ena hette Debra och den andra hette Gina. Och så kallade de varandra det. Och när den ena var på sjukhus, när Juliet var på sjukhus, så skrev de brev till varandra. Dels som sig själva och dels som karaktärerna. Och liksom byggde upp den här världen.
Ja.
Och i världen så var också James Mason med, som var musiker, och Orson Welles och sådär. Och så skulle de då bli, de fantiserade mycket om att bli rika, berömda skådespelerskor i Hollywood. Gina och Debra skulle de heta då, ja. Och de smög ut ofta och hela kvällar och liksom äktade ut sina historier. Liksom. Så det låter väldigt härligt. Det var ganska jobbigt att se i filmen. Jag tycker sånt är ganska pinigt. Men låter kul för dem.
Och ja, gud. Alltså, en 13-åring som går omkring och liksom är i en egen otroligt avancerad värld. Mm. Det är pinsamt. Så är det ju.
Ja, det är väldigt, väldigt stelt. Om man inte är med i världen.
Det ska du inte.
Men de blev liksom som besatta av varandra. Först var deras föräldrar jätteglada, såklart. Åh, en bra vän, vad trevligt, vad kul. Men sen så blev de givetvis mer och mer oroade att de kanske var homosexuella. Det var ju en seriös mental sjukdom klassat på den tiden i Nya Zeeland.
Just det.
Så det var ju, det hoppades de ju verkligen inte. Men de fortsatte låta dem träffa varandra och sådär, men när...
Jag fattar inte vad problemet med kvinnlig homosexualitet, eller jag fattar att det fanns då liksom känslan av från mäns perspektiv att såhär, va? Vadå får man inte ligga med en Arola? Men liksom i övrigt så känns det som att på den tiden så var ju den absolut största jobbigaste grejen var ju att råka bli gravid lite hip som happ. Eller hur?
Ja visst.
Det är väl superskönt om man istället bara är ihop med tjejer.
Ja visst.
Jag ser inte vilket problem som vi löser av liksom men det är inte samma... tillåta homosexualitet.
Ja, precis. Och samma med manlig homosexualitet också då ju. Men det är, vi får inte glömma den viktiga kyrkan som ska ha sitt.
Ja, men manlig homosexualitet har väl så här... Alltså jag säger inte att det finns någon rim och reson i homofobi. Jag bara menar, nej, den brukar man hitta på någon så här... Att de var så här kitty fiddlers liksom.
Jaha, just det.
Sätta likhetstecken mellan homosexualitet och liksom pedofili.
Den gamla grejen.
Men med kvinnlig homosexualitet så ser jag liksom inte...
Jag tycker det är orättvist. Jag tycker de också ska klassas som pedofiler.
Ja, nej, men jag fattar på någonting så jag fattar vad fan vad problemet är. Men sen jag kanske kom på det. Men vadå, får man inte ligga med henne då? Eller? Det kanske bara var det. Vadå, det är en tjej. Det ska ju vara, det kanske man kan ligga med då.
Varför ska du ligga med någon om du inte kan bli ett barn?
Varför ska du ligga med någon om du inte är mig till exempel?
Nu verkar det nästan som att ni tycker det är kul att ha samlag och det är inte därför det finns. För att tjejer ska tycka det är kul. Så nu lägger ni av genast.
Hallå, gifter med någon då? Okej. Okay. Ja. Nej men, absolut. Jag bara säga, känna från ett föräldraperspektiv på den tiden så hade jag ju dragit en lättnadens suck. Med paniken för... över att en dotter skulle bli gravid på den tiden.
Fy ja, fan. Jo, men det är sant. Det är sant. Mm. Men ändå så fick de umgås med varandra, även om föräldrarna var ganska lättade när de fick lite time apart, men de bara, visst, häng med oss då. Och Pauline fick följa med Juliets familj när de åkte till Ilam, de hade något summer place där eller någonting, fick följa med på semester och sånt. Nej, Ilam.
Lam.
Ilam, det är ett ställe i Nya Zeeland, släppte.
Aha, jag bara, vad är det jag inte, vad är det här?
De fick följa med dem till en imam.
Ja.
Ja. Nej, men så det var väldigt intensivt. Och sen så utvecklade de också någon slags religion tillsammans med sin egen moral och härligt. De var sket i kristendomen liksom och hade sin egna helgon som jag tror var liksom de här sångarna och författarna och det här. Och de kom på sin egen version av himlen som var The Fourth World. Den fjärde världen.
Det här kan bli en bra sekt.
Ja visst, jag känner också det. Det var tyvärr bara två medlemmar, men det ska börja någonstans.
Ja, men det är början till en riktigt jävla riktigt pangsekt.
Och när Juliet lades in på sjukhus igen, jag tror hon var 13 år gammal då, så blev ju föräldrarna ganska 13-14 var väl. Då blev föräldrarna ganska lättade att säga, okej, bra, då kanske ni träffas lite mer sällan. Få lite tid för er själva. Men det gick inte, de brevväxlade så in i helvete som karaktärer och som sig själva som sagt. Och sen så när hon kom ut från sjukhuset igen så var det samma sak. Och Paulines föräldrar blev så oroliga att de tog henne till en psychiatrist, psykiatriker, för att prata lite. Det hjälpte inte. Och Juliets föräldrar var inne på att göra samma grej, men de frågade några vänner som var läkare. Because they are upper class. Och de sa att nej, det är nog inte så smart att börja med psykoanalys redan nu när hon är så ung. Så ni får vänta med det. De bara, okej.
Alltså det känns som ett så himla stort steg baserat mest på fördomar nu. Men just alltså på den tiden i en arbetarklassmiljö och vara så här, psykiatriker, kan det vara något?
Ja.
Fan, det, då är man orolig, känns det som.
Eller hur? Och i filmen så presenterades detta som att den rika familjen, Holm heter de, de sa liksom så, I would never want to share my deepest secret to strangers. Hon bara, well no, but she's very ill. Så att det var lite mer som att de tog henne till en bilmekaniker typ och skulle touch her up.
En rimligare inställning kan man säga.
Ja. Ish.
Alltså jag menar inte att bibliotekarien ska lösa, fixa till henne för att hon är gay och det är ett problem. Utan jag menar mer inställningen till en psykiatriker som en läkare. Liksom.
Ja, men precis. Men sen så 53 så fick inte Pauline följa med till det här semesterstället i Lam som hon hade fått innan. Och 1954 så kom det fram att Juliets mamma hade en affär med en som heter Walter Perry, en som hyrde ett rum av dem i deras hus. Och det och lite problem som Juliets pappa hade på jobbet och så här, gjorde i alla fall. Allt detta gjorde att de skulle skilja sig och Juliets pappa blev tvungen att ta ett jobb hemma i England igen. Och då så kände de att jaha, då kan du inte ta med dig Juliet. För att det är ju kallt i England och hon har ju sin gamla tuberkuloslunga. Så vi får ju skicka henne till Sydafrika då. De hade någon släkting där. Jag tror att mamman skulle stanna kvar i Nya Zeeland. Och jag fattar inte riktigt varför hon inte kunde bara ha kvar Juliet där. Men i alla fall så bestämde de att du får åka till en släkting i Sydafrika. Och då blev ju tjejerna så jävla ledsna och arga.
Hur gamla är de nu, typiskt?
De var 15.
Okay.
Och de bestämde att, vad fan, nej detta går inte. Pauline bara, jag följer med dig. Och sa det till sina föräldrar, men hennes föräldrar bara, nej, givetvis följer du inte med henne. De var ju så lättade, att nu kommer ni egentligen komma ifrån varandra. Ni kan väl brevväxla och det blir bra, men sluta nu. Men hon bara, nej, jag måste. Och Juliets föräldrar också ville inte det.
Så fint att vara så där himla kär när man är så ung. Alltså verkligen så här, connecta med någon när man är så himla ung.
Mm, eller hur?
Är så himla så här...
Så starkt att jag kan inte leva utan dig, min bästa vän eller kärlek. Man vet
för inte. Vissa pratar ju om det, så här, kärleken är så stark när man är så ung. Men det, jag upplevde den inte på det sättet att man skulle haft möjlighet att komma så nära någon. Liksom, jag var för ytlig, tror jag. Jag var liksom inte mogen. Det känns som att man måste liksom ha en viss känslomässig mognadsgrad för att bli så fruktansvärt kär.
Ja,
liksom i varandra.
Jag vet inte. Samtidigt så är det ju... Ja, man hade ju... Jag hade absolut en benägenhet att bli riktigt obsessed över människor.
Mm,
både vänner och folk som jag var kär i. Liksom, som jag liksom mycket väl aldrig kanske hade pratat med. Mm. Man blev liksom vansinnigt besatt. Men jag skulle ju inte känna för att flytta till Sydafrika med någon sådär.
Ja, men jag menar mer, alltså man kunde ju bli det på avstånd, men när skulle du väl komma nära den människan, skulle du liksom då ha möjlighet att komma så nära som de har kommit varann? Det är det jag undrar liksom.
Ja,
jag skulle nog inte det. Ja. Det är ändå lite coolt.
Visst. Jag ska säga här att det är fortfarande under diskussion, debatt liksom. Om huruvida de var ett par eller inte.
Ah, ja, men så,
i filmen så presenteras det som att de hade ett kärleksförhållande.
Ah.
Men de själva senare, i alla fall en av dem, ska säga att så var det inte.
Okay.
Det känns lite som att det får vi aldrig veta. Typ.
Mm.
Men i alla fall... De hade ju då deras plan var liksom att nej, men jag följer med, Pauline skulle följa med Juliet till Sydafrika och sen så skulle de sticka till Hollywood eller New York City och bli liksom publicerade med deras filmer och pjäser och böcker och sådär. Och de skulle bli kända och de skulle bli rika skådespelerskor.
Cool plan.
Visst, så de kom på en plan då för att kunna genomföra detta.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så på eftermiddagen den 22 juni 1954 så gick de på en promenad med Paulines mamma som hette Honora. Honora.
Klart hon hette.
Ja, jag tror det uttalas Honora.
My name is Honora.
Honora. De tog en promenad med henne i Victoria Park i, här kommer en tungvrickare, The Outskirts of Christchurch. Det låter inte så svårt att säga som det är. The Outskirts of Christchurch. Okej, där satt den. Och de satt sig och fikade först vid en liten teakiosk. Drack lite te och käkade lite kaka och sånt där. Sen gick de vidare. Men bara en liten stund senare så kom tjejerna tillbaka till den här tekiosken i panik. Nerstänkta med blod. Och sa till ägarna där, Agnes och Kenneth Ritchie, att Paulines mamma hade trillat och slagit i huvudet.
Tänk att man kände det här kommer då. Mm. Vad heter det? Det är så himla också att de är så här, now we're gonna go to LA and become famous, eller New York. Så det är liksom...
Alltså, ja. Sån extrem tro på sig själva. Mm. Det är ändå otroligt.
Och sen bara, mamma du fattar ingenting. Och så höjer de allt till bizarra nivåer.
Ja, visst. Ja. Det känns som att fantasi kan vara ganska farligt ibland om man har det lite för mycket. Ett litet snäpp för mycket. Alltså, kioskägarna blev ju så här, what the fuck? Så de fick komma in i tekiosken och tvätta av sig blodet. Kenneth sprang direkt iväg för att hitta. Och Nora hittade hennes döda kropp i parken en bit bort då. Hon hade jättesvåra skador på huvudet och nacken och i ansiktet och lite på händerna. Det beskrevs senare som lacerations som av ett trubbigt objekt och att det would have had to be welded with considerable force.
Shit.
Hon hade också blåa
welded, va? Eller? Eller med welded som ihopsatt?
Men welded kanske det är. Ja. Fast det stavades welded. Och det är ju svetsa. Ja, just det.
Men det kanske var att det var ett väldigt så här, liksom, en hård grej typ.
Ja, typ impact. Jag vet inte. Det är säkert welded.
Who knows?
Hon hade också blåmärken på halsen. Eller runt halsen. Som att hon hade hållits fast av någon med ett hårt grepp runt halsen.
Alltså de här tjejerna är fan livsfarliga.
Ja, och Nora var död.
Ja.
Han kom tillbaka till kiosken, de ringde polis och ambulans. Och efter inte jättemycket letande så hittades också tillhygget som hade använts för att slå ihjäl Nora. Och det var en halv tegelsten i ett par gamla strumpbyxor. Så, det var ju inte sketsvårt att räkna ut sanningen.
Sketsvårt. Kul.
Och då, det som hade hänt var att tjejerna och Honora hade gått typ 130 meter bort längs med en stig, kommit fram till ett skogigt område och Juliet hade gått en bit framför de andra två. De hade en plan, en väldigt elaborate plan då, att hon hade hittat en så här fin sten, en väldigt så här decorative och ornamental rock eller någonting som hon släppte på stigen. Så att när de andra kom i kapp liksom, eller kom till den stenen så tittade Pauline ner på den och bara, kolla mamma, vilken fin sten. Och hennes mamma böjde sig då ner för att plocka upp den stenen. Och då slog Pauline henne i huvudet med tegelstenen i strumpbyxan som hon då hade med sig.
Herregud.
Och jag vet inte om det bara var Pauline eller om som slog, eller om Juliet också hjälpte till. Men de hjälptes ju åt på något sätt med att typ hålla fast henne och misshandla ihjäl henne.
Ja, och planera att ha ihjäl henne måste de gjort tillsammans också.
Ja, visst. Och sen så sprang de iväg då för att hitta så kallat hjälp och spela oskyldiga. Blev såklart ett jävla stort fall.
Vilken otroligt dålig plan.
Alltså, så
otroligt dålig.
Ja, men i deras fantasi.
Hon ramlade ju på vägen och sen så blev hon ihjälslagen med tegelsten i den här strumpbyxan som jag lägger här borta.
Ja, men okay. Det är liksom, de har missförstått vad ramla är. Hur det går till när man trillar och slår sig i huvudet. Det är liksom inte att man trillar och sen reser sig upp och dunkar sitt huvud i en liten bro. Liksom. Utan det
otroligt
är
otroligt dåligt.
Ja, de är ju inga genier.
Verkligen. Åh, vad jobbiga man tycker de är också.
Ja, visst. Man är så, ja, alltså, gulligt, fantasivärd, men för fan.
Get your shit together. Jag är verkligen så här. Vi är två olika namn, sen ska vi åka till Hollywood och bli berömda med våra historier. Vi tror att Gud inte finns, men att han ändå finns på ett ganska speciellt sätt. Och jag antar att alla är jätteintresserade av vad vi har att säga här. Nej, det har vi inte. Utan ni kan väl ta en promenad själva ett litet tag bara.
Men alltså, ni förstår inte, vi har båda varit sjuka. Jaha.
Det är så himla så här, liksom... Ja, men typiskt i den åldern att man också går omkring och tror och bara, nej, men jag har räknat ut så mycket som ni bara inte fattar. Mm. Jag har... Visst, det känns som att man kommer tillbaka till det också. Men det är så här, någonstans när man är så här tonåring att man är så här, men alltså att alla vuxna fattar liksom inte den här grejen. Man bara, jo, vi har fattat det och sen kom vi på varför det var fel och sen gick, du vet.
Ja.
Och sen händer det igen när man blir typ så 50-någonting. Att man bara, men varför har ingen tänkt på det här? Man bara, vi pratade om det för 3 månader sedan. Du vet, mitt under MeToo när Elisabeth Höglund kommer ut och bara okej, men här kommer min vinkel. Man bara, men den vinkeln var ju den vi började med, den jävla, du vet.
Men verkligen, det känns som att jag, för att ibland är ju små barn väldigt lika väldigt gamla människor, och det känns som att puberteten, att det kommer liksom en snabb pubertet innan man går tillbaka Benjamin Button style.
Ja, verkligen.
Det är så fruktansvärt fjantigt. Det är väldigt fjantigt. Jag var väldigt fjantig när jag var 15, men så här illa var det faktiskt inte.
Och jag kan ha varit värre.
Jag tror faktiskt inte det.
Nej,
och det blev såklart väldigt rapporterat om. 2 15-åriga tjejer slår ihjäl en av deras mamma. Det spekulerades jättemycket om deras citat possible lesbianism and insanity. Och de greps ju dagen efter. Fast de båda höll sig till den idiotsäkra storyn då, att hon hade trillat och slagit i huvudet. I augusti så blev det rättegång. Gick ganska snabbt där, bara 2 månader. 5 veckor tror jag det var. Åklagarsidan, eller The Crown's Counsel, som det hette. Kronans egen advokat.
Keep it fancy.
Ja, de hänvisade mycket till vad Paul hade skrivit i sin dagbok. Som lite
Pauline, subtilt. Menar du?
Vad sa du? Ja, Pauline, exakt. Exakt. Jag har skrivit Paula. Jag skämtade med mig själv. De hänvisade mycket till vad hon hade skrivit i sin dagbok. Och det tydde lite subtilt på att de iskallt hade planerat hela skiten. Hon skrev murder rakt ut. Fast hon skrev moide. Som lite skämtsamt. Moide. The moide. Väldigt så här. Vi har en egen hemlig klubb. Ingen kommer fatta.
Verkligen. Jag använder röva språket. Men kan röva.
På kvällen 2 dagar innan mordet så hade Pauline skrivit "We discussed our plans for murdering mother and made them a little clearer. Peculiarly enough, I have no qualms of conscience. Or is it peculiar? We are so mad." På dagen för attacken så skrev hon "We decided..."
Alltså, jag tror vi alla är överens om att det är peculiar. Det är
Ja, men det får man säga.
Jag behöver inte diskutera. Utan...
Ja.
Det är bra med vi.
Som sagt, när jag var sur på min mamma, när jag var i tonåren, så lyssnade jag på Slipknot. Men de gick lite längre. På dagen för attacken så skrev Pauline i dagboken "We decided to use a brick in a stocking rather than a sandbag." de hade alltså tänkt att använda en sandsäck innan. Alltså, vad i helvete är det som pågår?
Vem tror ni att ni är? Hur starka är ni?
Ja, nej. Det...
Tuberkulos och benskörhetstjejen, absolut. Släng upp en sandsäck på axeln.
Jag tänker, för att fantasierna som de hade... De framställs i filmen i alla fall som att det var väldigt mycket så här i princip riddare och prinsessor och hit och dit. Så jag tänker att det kanske, de hade kanske sett framför sig att de skulle hissa upp en sandsäck i ett rep och sen skulle de hugga av repet med en yxa. Liksom. Och den skulle trilla i huvudet på henne. Det är så fånigt.
Det är det här som heter Folia dö.
Menar du det här som i fenomenet?
Är det här fenomen? Ja, precis. För ja, jag tror att det heter det när det är två som typ ballar ur samtidigt. Men är det samma sak, heter det samma sak när det är liksom så här... Det känns som att de har byggt upp det under så lång...
Ja, det borde jag tror att det är det det heter för att det finns... jag tror att det är en bok eller en film eller en pjäs, någonting av det, som är baserad på detta fallet, som heter Folia dö. Så det låter rimligt att det är exakt vad vi pratar om här. Hon skriver vidare, we discussed the murder fully. I feel very keyed up, as if I was planning a surprise party. So the next time I write in the diary, mother will be dead. How odd, yet how pleasing. Ganska starka bevis.
Så ja. Men gav du någon alltså vad var anledningen till? Eller det har...
Jo, anledningen var då att hennes mamma skulle dö och pappan kan ju inte ta hand om barnet själv. Så då skulle hon få följa med Juliet till Sydafrika. Så de kunde åka till Hollywood sen. Det var the master plan.
Ja, ja.
Och rättssalen var ju fullsmockad. Och de visade inte jättemycket känslor under rättegången. De ska ha sett ganska obekväma ut när någon sa någonting som disturbed the vanity, tydligen. Vet inte riktigt på vilket sätt, men som kanske framställer dem som dumma i huvudet. Frågan som det kom ner till var ju egentligen om tjejerna visste om det de gjorde var fel eller om de var insane. Alltså inte kunde... Alltså om de hade blivit galna liksom. Ni vet vad insane betyder, jag behöver inte förklara. Försvaret hävdade att de här två, de är problembarn, de var psykiskt sjuka vid attacken och de kunde inte anses ansvariga för vad de hade gjort. Åklagaren bara, nej, de är skitsmarta, de vet mycket väl vad det var de höll på med.
Yeah, I beg to differ när man skriver att man inte har några qualms peculiar, but yet not so peculiar. Alltså...
Eller, alltså det låter ju i och för sig insane, men,
ja, ja, men...
Men de vet ju att det är fel. Där kan man inte påstå någonting annat.
Varför skulle de annars efterspringa och bara, oh, hon ramlade, och inte bara, we did it, high five, eller?
Liksom. Exakt, exakt. Varför skulle de ljuga? Det är så härligt i såna här rättegångar för länge sedan. För då det gick allting gick så jävla snabbt. Det var liksom några veckor till rättegång och rättegången tog 6 dagar.
Shit.
Och sen så skulle juryn då avgöra. Och de tog 2 timmar på sig att avgöra att de är inte insane, de är skyldiga.
Bra. Det känns väl rimligt.
Ja. De var för unga för att bli hängda. För det skulle de blivit annars. Så de dömdes till fängelse. Detained at Her Majesty's pleasure. Slutcitat.
Du var kul. Som att drottningen skulle stå där och bara ho, 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 I'm so pleasured by this.
Oh my god, they are so detained.
I should like to detain them a bit longer. I still feel pleasure from it. I still derive pleasure.
Vi är i Nya Zeeland. They are so detained. They are very detained.
Drottningen av England är väl drottningen på Nya Zeeland, väl?
Just det. Så borde det ju faktiskt vara, ja. Titta.
Om det är något jag har lärt mig från The Crown.
Fan vad jag tänkte att jag skulle kolla på det, men inte fastnade. Nej. Jag kanske kollade bara på 10 minuter. Jag erkänner. I alla fall,
jag
fängelse.
Det är mysigt.
Ja, bra. Jag ska kanske ge
innan de bytte till Olivia Colman. Alltså jag älskar Olivia Colman, men det blev inte samma grej efter det. Tyvärr. Okay. Tyvärr.
Tyvärr. I alla fall, tjejerna fick fängelse på obestämd tid. De sattes på Mount Eden Prison, separerade från varandra. De fick ingen psykiatrisk behandling, för de hade ju faktiskt dömts av en jury som hade gjort en väldigt grundlig undersökning på 6 dagar genom att lyssna. Och de sa ju att de var friska, så de fick ingen behandling. Det är så roligt att man går på juryn.
If you're not criminally insane, you're not weird at all.
Nej, liksom, då behöver man ingen behandling toppen. Alls. Nej, ja. Så toppen logik.
Så, hej, mår du bra eller är du criminal insane?
Ja, criminal nej men insane. Det är nog... Ja, i så fall väljer jag bra. Ja. Ansvarig för mina handlingar skulle jag säga. Så bra. Båda satt 5,5 år var.
Mm.
Sen släpptes de. Oj. Alltså när de var 20-21 år gamla så släpptes de. Det var vissa källor som sa att de släpptes på villkoret att de aldrig mer fick ha kontakt med varandra. Men det var nog bara ett rykte.
Mm.
För att den som var Secretary for Justice sa till media att så var inte fallet. Det fanns inget sånt villkor. Men de hade aldrig kontakt med varandra igen. Så who knows? Kanske var ett hemligt
villkor. Ja, de kanske liksom snapped out of it.
Ja, kan vara. Det kan också vara att det ryktet blev väldigt befäst av att filmen slutar med det. Att så här, ja. de släpptes på det villkoret. Står det. Pauline, hon fick 6 månaders parole, alltså villkorligt. Så hon var tvungen att stanna i Nya Zeeland då. Och blev väldigt bevakad när hon var kvar där. Men när de 6 månaderna var slut så lämnade hon landet. Och hon fick en ny identitet som Hillary Nathan. Och sen så stack hon till England. 1997 så bodde hon i en liten by där som hette Who.
Vad sa du att den hette? Säg igen.
Who.
Bara Who.
Det är som en uggla. Så hade sagt Who.
Inte Who.
H-O-O.
Who.
Who. Det ligger nära Strood i Kent.
Okej.
Okay. Och vid den tiden så drev hon i alla fall en ridskola för barn. Blev också en väldigt dedicated romersk katolik. Hon har aldrig pratat med media efter detta. Men 1996 så sa hennes syster till pressen att Pauline ångrade sig väldigt mycket efter att hon hade dödat deras mamma. Och hon sa att she committed the most terrible crime and has spent 40 years repaying it by keeping away from people and doing her own little thing. Det är så, det är ganska, alltså man sitter 5 år i fängelse och bara, men vet du vad hon har betalat i 40 år? För hon har varit lite för sig själv och det är straff nog.
Men man kan ändå tänka sig, alltså det är ändå en sjuk tanke att hon är så här 15, mördar sin mamma med berått mod och med en liten känsla av woohoo.
Mm.
Och sen efter kommer på, vad fan har jag gjort? Och sen lever med, vad fan har jag gjort hela livet?
Ja, alltså det är
möjligt när man är 15 och begå en sån handling som gör att man hela livet är så här, nej.
Ja.
Du vet.
Nej, men man kan ju aldrig i sitt liv tänka, men jag är ändå okej. Okay.
Nej, eller liksom en sån... erkänna för någon, ja men det här är inte jag längre, för det går inte att förstå liksom.
Nej men för att jag, alltså när jag har orostankar och ångest så kan jag ändå tänka så här, men jag är okej, okay, snälla. Det finns ingen anledning att hata mig, jag gör mitt bästa. Och sådär, jag är bara människa. Men om jag hade dödat min mamma när jag var 15, då hade det varit väldigt svårt att tänka den tanken. Svårt att trösta sig själv en enda gång. Man bara, ja visst, jag dödade min mamma, va? Men vad fan.
Vad fan, vad goda bullar jag gör.
Ja, jag åt inte chips till frukost idag i alla fall. Så att, bra jobbat, Pauline. Jag har ändå en ridskola för barn.
Ja.
Systern sa också, after it happened, she was very sorry about it. It took her about 5 years to realize what she had done.
Shit.
Det var då hon släpptes då. Jag vet inte om det var så. Jaha, du fattar nu. Ja, men då får du gå ut.
Ja, men kanske ändå. Det hade varit rimligt.
Jag tror att Juliet ansågs vara lite mindre skyldig i allt detta. För att hon släpptes... ovillkorligt vet jag inte om man säger, men det var, hon fick ingen parole liksom. Och hon släpptes också ett par veckor tidigare än Pauline. Det första Juliet gjorde var att åka till sin pappa som då bodde i Italien. Och sen tillbringade hon en del tid i England och USA, jobbade en del som flygvärdinna. Så nästan som framgångsrik skådespelare, kan man säga.
Ja.
Sen stadgade hon sig i England. Sen 1968 vet man att hon är mormon numera. Det är roligt att båda har blivit såna hardcore kristna.
Ja, men det fattar man ju. Att man behöver ha någonting.
Ja, någon förlåtande makt i sitt liv.
Någonting att luta sig mot.
Ja. 94 så blev det allmänt känt att den framgångsrika författarinnan Anne Perry, som till och med är väldigt känd för att ha skrivit historiska deckarromaner och sånt, hon är i själva verket Juliet Holm.
Shit!
Yes. Jag tycker det är roligt att det kom ut 94, för det var ju då den här filmen kom, Heavenly Creatures. Den är för övrigt gjord av Peter Jackson. Och visst heter han det? Sagan om ringen. Och hon spelades ju, Juliet spelades av Kate Winslet. Och detta kom ut 94. Jag hade också velat, om jag spelades av Kate Winslet i en film, så hade jag också velat räcka upp handen och säga, vet du vad? Det är jag.
Ja, men, och Juliet, det var hon som var, det är hon som var från den fina familjen i, som kom dit från London, och också hon som sen gick vidare och blev författare.
Exakt.
Och mormon.
Stämmer bra.
Hon verkar ändå ha fixat någon sorts liv för sig själv lite bättre än Pauline.
Mm. Jag ska också säga att min go-to, om någon frågar vem skulle spela dig i en film om du får välja, då säger jag alltid Kate Winslet.
Mm. Ja, det är min, men det är en bra casting för det. Hon är lite för gammal nu.
Men jag kommer väl bli äldre än så.
Looks-wise.
Ja, men eller hur? Lite mullig, men karaktär. I alla fall, hon tog sitt efternamn Perry efter Walter Perry, som du kanske kommer ihåg att hennes mamma hade den här affären med och numera då var ihop med.
Mm.
Så hon tog sin stivpappas efternamn.
Pauline Perry.
Nej, detta var ju Juliet och hon hon döpte till Anne Perry.
Ah.
Hon bytte namn. Skitsamma. 2003 så hade 47 av Anne Perrys romaner publicerats. Så väldigt framgångsrik. Också flera antologier eller novellsamlingar liksom.
Och om true crime?
Nej, om not crime. True crime.
Men crime?
Fictitious crime, yes.
Ja.
Exakt. Det är ändå, historiska deckarroman. Mm. På Wikipedia står det att i mars 2006 så sa Juliet Holm / Anne Perry att while her relationship with Pauline Parker was obsessive, they were not lesbians. Mm. Och det, alltså jag tycker det är intressant också, för det blir ju lite som Monster. Jag såg den filmen ganska nyligen om Eileen Wuornos, och den är ju, den har ju blivit lite ikonisk, har jag förstått, inom för tjejer i HBTQ-rörelsen. För att den är en av få filmer som liksom visar ett lesbiskt förhållande. Som liksom vad det är. Inte så här, detta finns för att det ska vara sexigt för män. Utan de blir kära. Det är weird allting. Men alltså med alla förhållanden runt och sådär. Men de är kära ändå och de älskar varandra. Bla, bla, bla. Jag känner lite med den här filmen att det blir lite samma grej där. Att dels så är man ju, det blir en finare historia om de är kära i varandra. Och de gör liksom vad som helst för att ta bort hindern för deras kärlek, bla bla bla. Men det blir också lite ohederligt på något sätt att framställa detta som en vacker, romantisk berättelse om två tjejer som bara ville leva sitt liv.
När de det kanske också var det jag liksom var ute efter lite med det här, har man det djupet när man är liksom 13 år, alltså att så här,
15
att bli kär för,
ja.
Men 13 till 15 väl, men för jag tänker att så här, däremot så kan man nog underskatta hur jävla nära kompis man är i den åldern med sina kompisar.
Ja, men det var ju otroligt. Ja, man kände ju så här, jag gör vad som helst för det.
Ja.
Alltså precis. Till en viss gräns, visserligen. Men, ja.
Jo, men man kunde verkligen känna så att det är helt sjukt. Vi är som systrar. Det här är ju liksom, du vet, helt utan att det skulle finnas något sexuellt där. Så.
Ja, eller hur? Så vi kommer alltid vara bästa vänner och man är helt övertygad om det. Liksom.
Mm. Men fan, vilken spännande. Och vad sjukt att hon alltså var så himla sjukt att hon ändå gick vidare och blev liksom deckarförfattare, en framgångsrik deckarförfattare som sen fick säga bara, ja hörni guys, ja nej, men det var jag som dödade min kompis mamma. Mm.
Jag såg faktiskt ett klipp med henne som var jävligt weird. Det var någon som intervjuade henne i baksätet på en bil. Uh-huh. Och väldigt dålig kvalitet och sådär. Jag tror att han är en sån här hobbydokumentär kille som gjorde den. Och jag tror att hon är där under liksom i tron om att han vill prata med henne om hennes författarskap. Men i själva verket så är han bara intresserad av den här mordhistorien. Just det. Men hon verkar väldigt lugn och svara och sådär. Och hon säger bland annat att så här, ja, tragiska saker, när de händer så är det sällan bara på grund av en person. Och alla måste ta ansvar för det de gör för att bidra till det tragiska som händer. Mm. Och så berättar hon om den grejen. Liksom. Hon bara, yes, I have been accomplice to a crime. Och han bara, oh, what kind of crime? Hon bara, I helped someone to murder their mother. Och sådär. Och hon säger, I felt I had no time to find a better solution. She told me that if I left, she would take her own life. And I believed her.
Okej, så hon har varit lite cursed in i det här då?
Ja, säger hon i alla fall. Det vet man inte. Mm. Men så kan det absolut ha varit. Och så pratar de, han, jag förstår att han på något sätt måste ta den här ställningen för att kunna prata med henne om det. Men han är ju lite så här, oj, det måste vara skitjobbigt för dig. Han tar liksom den vinkeln. Och frågar så här om hur sjukt det måste vara när man är liksom 15 år gammal och blir dömd av hela samhället när man är så ung. Och hon berättar att ja, det var väldigt jobbigt. Och när man är så ung så får man inte uttala sig i rätten heller. Man får inte berätta vad man har gjort eller hur eller varför. Eller berätta om några mitigating circumstances. Och då blir det lite så här, ja, fast du hade ju en försvarare som kunde berätta det. Men visst, de kanske inte berättade det hon kände att hon ville ha sagt. Men det var kanske också onödigt eller så. Han frågade om hon tyckte att de 5,5 åren hon satt i fängelse kändes rimligt, som ett rimligt straff. Och då sa hon att de kändes som att det var oändligt långt för att hon inte visste hur länge hon skulle sitta. Men nu så här i efterhand så känner hon att nej, 5,5 år var inte för länge. Vilket man kan ju hålla med om.
Men hon sa, det var ändå en rimlig inställning, känns som.
Eller hur? Men hon sa också att om hon hade suttit längre än så hade det nog påverkat hennes möjlighet att återuppbygga sitt liv.
Ja.
Vilket man kan tänka sig om man då får noll behandling i fängelset. Även om man, alltså 5 år är ju så bizarrt lite när det kommer till att ha mördat någon. Men ja.
Det är, jo, men om man var 15 när man gjorde det så är det ju inte så bizarrt lite.
Ja, men kanske inte.
Kanske, jag vet.
Han frågar henne, när tycker du att redemption kommer liksom när, jag vet inte riktigt hur man översätter det, när man har sonat sitt brott liksom, är det väl?
Ja.
Så frågar han, var det under fängelsetiden du kände att du hade sonat för ditt brott? Och hon bara, ja, det är en spirituell fråga, men för mig så tycker jag att man har sonat för sitt brott när man inte längre vill vara den personen. Alltså det är inte bara att man inser att man borde inte ha gjort det, utan man inser att jag har gjort det, men jag vill inte längre vara den människan.
Mm.
Så det var en ganska intressant liten intervju ändå. Och det var också roligt att han bara, tycker du det är lite ironiskt att du nu lever på att skriva om mordberättelser? Hon bara, ja, jag har faktiskt inte tänkt på det förrän andra har påpekat det. Jag gör mest mord deckare och så för att jag vill skriva romaner. Och för mig är deckare ett ganska enkelt sätt att göra det. Mm. Det var ganska roligt att hon bara, jag tycker bara det är lätt. Lättast.
Ja, men för mig kommer det naturligt. Oj. Just det.
Ja, oh, damn.
Ah, det var det ni menade, jag.
Ja.
Oh, ja, ja. Ja, då, på det sättet är det ju väldigt konstigt.
Ja. Och detta, eftersom det är en så spektakulär grej, så har det inspirerat jättemånga olika grejer. Dels då den här Heavenly Creatures av Peter Jackson, kom 94. Jasmin tipsade också om att här, se filmen, för den är jättebra. Jag kan säga att jag tyckte inte det, men jag har väldigt svårt för att se äldre filmer. Alltså från innan 2010 tycker jag det kan vara lite plågsamt. För det går så långsamt och jag blir så här, jag får lite cringe av det. Men den var ju säkert fin. Så har det då kommit en fransk film som heter Don't Deliver Us From Evil. Det har kommit en film som heter The Evil Friendship. En roman som heter Harriet Said. Alla de här är baserade på det här mordet. Det har kommit en unproduced screenplay som heter The Christchurch Murder. Den inspirerade också Peter Jacksons film rätt mycket. Det har kommit en pjäs som heter Minor Murder. En pjäs som heter Daughters of Heaven. Och en pjäs som heter... hur uttalas det på franska nu igen? Folie à deux.
Tror jag.
Ja, och också en bok som heter All the Birds Singing och ett Simpsons-avsnitt som heter Lisa the Drama Queen som är löst baserad på detta fallet också.
Jävlar.
Visst, så jävla många olika.
Spanned off.
Ja, det är tydligen väldigt spännande. Så det, jag tackar Jasmin för tipset. Det var ett starkt, stark stund.
Mm. Det var toppen tips.
Mm.
Jag har en nysning på gång. Jag ber om ursäkt, jag kan knappt prata.
Du låter lite reserverad.
Åh, skit i det. Vad heter det? Tack för det. Vilken jävla resa.
Ja, ursäkta om jag lät lite svamlig. Men idag...
Det gjorde du inte alls, överhuvudtaget. Okay. Vad heter det? Vi är tillbaka nästa vecka och vill man kan man lyssna på bonusavsnittet som kommer ut på torsdag. Det kan jag verkligen flagga. Alltså, nej, men det är så bra.
Fy vad mysigt. Bra. Jag tänker lyssna på det. Och vill man lyssna på bonusavsnitten så är det ju då att man måste vara Patreon. Alltså donera eller betala rättare sagt minst $1 per avsnitt. Och det, man hittar all information om det på vadblevdetformod.se/bonusavsnitt.
Yes.
Annars så hörs vi på måndag.
Precis. Hörrni, vi hörs då nästa vecka. Ha det så gott.
Ja, du med då. Hej då.
Hej då. Vad blir det för mod?
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.